Så, när ska vi då börja träna hästarna? Eller vad innebär träning? Hur ska vi börja socialisera fölen? Vi har ju det här då som kallas för imprinting. Och frågan är om det är bra eller dåligt. Och vi ska väl börja prata om vad är imprinting?
Ja.
Det är väl rätt många, det är vanligare i NH-världen, alltså natural horsemanship. Så är det fler som rekommenderar det och vill göra det här. Och det handlar ju om att de vill att under fölets första 4 timmar, då vill de utsätta det för en hel del saker. Och de menar att då kommer fölet att vänja sig och bli bättre. Och framför allt så är oftast fokus att de vill, ja, men göra vissa procedurer, kanske raka den. Tydligen handlar det också om mun och vad heter det? Ja, men orala procedurer och andra veterinära procedurer
Ja,
liksom.
men man övar på att till exempel stoppa in en termometer i rumpan eller lyfta hovar, hålla i den, lägga saker på den, kanske lägga
Precis.
täcke på eller någon schabrak på,
Precis.
spraya den, vatten.
Exakt. Och allt det här låter ju superbra. Alltså det vore väl jättebra om vårt föl lärde sig tidigt att det här är ju bara saker som inte är så farliga och som den ska göra med oss. Nackdelen är hur det här rekommenderas att tränas. Det rekommenderas att man utsätter fölet för det här och håller kvar den. Alltså mycket handlar ju om att fölet är så litet så vi kan hålla kvar den, vi kan hålla fast den. Framförallt om vi har hjälp också. Och då vill vi hålla kvar den tills den är passiv.
Tills den ger sig, den ger
Ja,
upp, den
tills den
inte
är helt passiv.
bråkar längre eller försöker komma undan.
Och redan här ringer det klockor då om att det betyder att fölet först kommer vara stressat och till sist kommer komma till ett läge där den är passiv. Och det här kallas i forskningstermer för tonic immobility. Alltså när ett djur blir så pass stressad och den tror att japp, jag kommer dö. Alltså jag försöker ta mig härifrån men det funkar inte. Vad jag än gör så funkar det inte. Jag kommer nog dö här. Då slår tonic immobility till, helt enkelt.
Med det sagt så menar vi inte att all imprinting leder till tonic immobility,
Nej,
men
men
det leder
om man gör det på det
definitivt
här viset.
på det här passivitetsträningen, liksom, att man vill att hästen ska ge upp och känna att den inte kan ändra sin situation, alltså inlärd hjälplöshet.
Precis. Så vi kommer just prata om vad är faktiskt nackdelen med det och är det bra att göra det eller inte? För det finns flera olika faktorer. Så en av faktorerna är just att okej, det fölet faktiskt kommer uppleva är att okej, det kommer människor och de kommer hålla fast mig och göra massa olika grejer på mig. Och kommer vara så stressad tills jag till sist ger upp. Och då kommer de känna sig färdiga. Okej, vad har den fått med sig? Har den fått med sig att människor är jättetrevliga? Hur enkelt som helst att vara i människans värld? Eller innebär det att okej, människor kommer göra vad de vill med mig och jag kommer känna väldigt stor stress som till sist kommer övergå i tonic immobility.
Precis, så den upplevda känslan hos fölet kan ju antingen vara positivt och hästen får självförtroende och de blir nyfiken och tycker att det är spännande och intressant. Eller så blir det ju att den blir jätterädd och sedan passivt. Så det är
Precis.
väldigt stor skillnad på hur detta görs.
Ja. Men det kommer vi till sen. För det finns faktiskt lite forskning på det som har faktiskt tittat på det här. Och en sak till som säger att det här kanske inte är så bra och det kanske framförallt inte är så viktigt att göra det under de 4 första timmarna. För de här 4 första timmarna är ju till för fölet och dess mamma. Alltså det är ju till för fölet och stoet. Att de ska få en bra anknytning. För får de inte det så kommer det leda till större problem senare.
Ja, som vi pratade om förut, det här med att det är så otroligt viktigt att mamma och föl har ett starkt band för alla de andra viktiga saker som inte har med oss att göra egentligen.
Precis, och det finns faktiskt en fransk studie som har tittat på det här och sett att föl som har fysiskt blivit separerade från sina mammor inom den första perioden, precis efter fölningen, har senare en mer osäker attachment, ett osäkert band
Anknytning.
till anknytningen till sina mammor, även när de blir äldre. En föl som inte blev separerade tidigt. Så just de här 4 timmarna, det kanske inte är så viktigt att vi ska vara där och störa när det är så himla viktigt för fölet och stoet att själva få
Hade velat spendera tid med sitt föl. Vi kanske gör att att stoet och avvaktar med det, inte gör de här grejerna som
Inte kan.
skapar anknytningen. Kanske för att den har lärt sig, också att vara passiv i våra, när vi är där. Eller att den blir osäker för att vi är där och kanske inte vågar göra det som mamma gör.
Precis, precis. Och så är det ju jätteviktigt att fölet faktiskt, alltså den ska ju redan börja, alltså när den kommer ut så ska den ett börja röra på sig, den ska börja ställa sig på väldigt långa ben, den ska börja undersöka, psykiskt ska komma igång och den ska liksom hitta till stoets
juver
och den ska, precis, ja, och modersmjölken är ju så himla viktig. Så jag tänker, alltså det jag rekommenderar är ju att om vi ska vara närvarande där så är det liksom på lite avstånd bara för att se till så att allting går som det ska. Så att fölet tydligen kan ställa sig upp eller vi kan komma och hjälpa, ja,
om den inte skulle vara frisk eller den behöver hjälp på något sätt, på det viset, ja.
Men så länge allting, alla är friska, så är det ju jätteviktigt att de får hantera det där själva.
Ja, för man skulle kunna mena att det kanske inte är så bråttom att just introducera alla de här prylarna, alla de här grejerna. Vi behöver inte lastträna den inom en timme liksom. Utan det är okej att vi tänker att hästen får ett bra självförtroende och bra förutsättningar för att sen inlärningen ska gå smärtfritt. Oavsett liksom.
Precis. Ja, men för har vi bråttom och känner vi att det här måste göras nu och vi ska testa alla möjliga de här procedurerna, de ska både sprayas och klippas och täcka och allt det här, då blir det ju flooding. Som ni kommer läsa om lite senare i kursen. Där vi helt enkelt utsätter hästen för väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och till sist blir det så att den måste stänga av för att det är enda sättet att hantera allt det här.
Ja.
Och det är som du sa förut, det är inte bra för att det skapar dålig betingning till oss människor. Den kommer känna att vi människor utsätter den för väldigt mycket stress. Men också att det kan senare göra att den blir nästan mer rädd för saker och ting. Eller mer explosiv och mer oförutsägbar och sådär.
Ja.
Så vi rekommenderar absolut inte procedurer som innebär flooding, att det blir så mycket stress.
Och kanske då för att fölet eller hästen då förväntar sig att vi inte kommer se dess gränser. Eller den är så van med att bli överkörd.
Ja.
Och då kan ju den snarare bli mer orolig i nya situationer än att vi har den här bombsäkra hästen som vi kanske var ute efter att skapa.
Ja.
Och då kan man verkligen fundera också på, vill jag ha liksom en kuvad, passiv häst
som kan bli explosiv,
som är stilla i många olika situationer och som liksom tillåter mig att göra massa saker mot den. Eller vill jag ha en häst som...
För det finns ett pris till det där, man kan behöva betala ett pris för det där.
Precis, priset är ju liksom att hästen är jättestressad egentligen, men den kan inte visa sina känslor.
Precis.
Och den mår verkligen inte bra i allt det här. Eller vill vi ha en häst som också kan stå ut med alla de här sakerna, men faktiskt är baken och frivillig och har positiva känslor i det här.
Precis, ja, för här kan vi ju ändå spinna vidare lite till på att, ja, men hur ser vi skillnad på en passiv häst och en lugn häst? För där har vi ju sett, det är ju ganska ofta det florerar video på Facebook av att så här, oj nej, den här hästen slängde av ryttaren helt utan anledning och den bara hoppar upp och så plötsligt stegrar den. Och det har ju vi upplevt många gånger även tidigare som en instruktör, att nej, men den här hästen är jätteexplosiv och det finns ingen förvarning. Men om man tittar på dem, hur de står, hur de andas, vad de har för muskeltonus, hur de ser ut på ögonen, om de är med och ger några lugnande signaler, eller ser de verkligen helt...
Och munnen som är så här helt ihopskrunklad som att den ätit en citron.
Ja.
Det finns, precis, tecken, det finns tecken att gå på.
Precis, så det gäller att verkligen titta på, ja, men jämför när hästen står och sover i vindskyddet eller står och sover i hagen med andra hästar och när den är här passiv och väntar på att du ska hoppa upp. För det här är faktiskt vanligare än vad vi tror. Alltså vi har ju lärt våra hästar väldigt mycket att de ska vara stilla. De ska vara helt stilla när vi hoppar upp. De ska vara helt stilla när vi är här. Vi binder upp dem när vi gör väldigt många olika saker. Och på vissa så ser man det mer. Just islandshästar har vi ju sett många fler som är väldigt, väldigt stilla och de har väldigt svårt att röra på sig och det går väldigt långsamt tills det smäller, tills bägaren rinner över och då går det inte att hoppa upp.
Ja.
Det är så jag själv hamnade här liksom, för att vi just köpte en sån häst som just, det syns ingenting och sen är det
kaboom.
Precis, sen smäller det. Så att det här är, vi vill liksom poängtera det för er som lyssnar, att det här är vanligare än vad man kan tro i början. Men börjar man titta på det så kommer man börja se det mer.
Absolut, ja. Det går att se signaler i det subtila. Men jag tror att en stor anledning till varför det har blivit så, det är för att man tänker, man har en inställning till att vi måste skapa hästar som inte gör de här sakerna som är farliga för oss. Mm. Så vi har begränsat hästen tidigt eller lärt den att inte visa sina känslor. Mm. Mm. Kanske genom att bestraffa den eller genom att korrigera den.
Mm. Mm.
Så fort den tittar på någonting så kanske vi drar den tillbaka.
Mm.
Eller om den hoppar på någonting så, och undviker ett litet hörn, då tvingar vi den att gå igenom det hörnet i alla fall.
Ja.
Så att vi lär den genom träning lite i taget att inte visa känslor är bättre.
Mm. Mm.
Och vara passiv är bättre.
Mm.
Och då blir det ju så att känslorna är där. Mm. Det är bara att de gror på insidan.
Mm.
Och hästen är rädd för att visa dem. För att då kommer den bli korrigerad och bli straffad för det.
Mm. Mm.
Och det är så vi skapar den absolut farligaste hästen någonsin. Ja. För att vi får en häst som inte säger tidigt liksom om jag börjar må dåligt.
Mm.
Utan precis. Vi har bara det här. Okej, jag försöker skärpa mig, Och sen, det går inte längre.
Exakt.
Och det här är verkligen farliga hästar. Mm. Det är för att folk inte kan läsa dem längre.
Ja. Ja. Ja, men jag har hellre en häst som går iväg ifrån uppsittningspallen. Om den känner sig lite stressad och känner nej, jag tror inte jag vill att du ska hoppa upp för då kommer jag bli ännu mer ensam här. Jag vill inte det här.
Mm.
Då vill jag hellre att den säger du, nej, jag kan inte stå still vid pallen nu, snälla, jag vill inte.
Ja.
Och jag kan lyssna på det än att den, okej, nu är jag vid pallen, jag måste stå still nu för jag vet att det är det här jag har lärt mig, annars så kommer det här att hända.
Ja, för hur blir det att rida en sån häst sen? Inte så bra.
Nej.
Kanske.
Så vi vill ju alltid att hästarna ska uttrycka saker och att vi måste lära oss att titta på det. Och att det just är skillnad på en stilla eller en lugn häst. Eller en passiv och en lugn häst.
Mm.
Och bara för att hästen är stilla så betyder det inte att den är lugn. Och likadant bara för att den rör på sig behöver inte betyda att den är superstressad heller.
Mm.
Utan man måste titta på de små signalerna.
Precis.
Men vad gör vi då istället för det här? Om vi vill fortfarande att men det är väl jättebra om fölet faktiskt kan lära sig att bli klippt och lära sig att hantera och lyfta hovar och sådär. För då som sagt, det kan ju ge jättebra saker i framtiden.
Mm.
Och här finns det faktiskt en jättespännande forskning som jag blev så glad
över.
Där de hade faktiskt testat att föl som fick umgås med sina mammor. Där mammorna fick bli handmatare. De fick alltså godis via handen från människor. Och sen blev de också borstade väldigt mjukt. Och fölen fick helt enkelt vara med och se allt det här hända.
Mm.
De var bredvid, de fick säkert äta och sådär samtidigt. Och sen så hade de en kontrollgrupp där mammorna inte fick, de fick inte godis. Och de blev inte borstade. Och så tittade de på hur fölen senare reagerade.
Mm.
Och det var det faktiskt stor skillnad på fölen. Alltså fölen som hade sett sina mammor få godis och bli omhändertagna av människor på ett mjukt och trevligt sätt. Var mycket mer positiva till människor upp till ett helt år efter den här första händelsen.
Mm.
Och de hade till och med generaliserat det här till, alltså till alla människor. Inte bara till en människa. Utan till och alla människor verkar vara trevliga. Mamma får ju godis då. Så det här känns ju som en bra grej.
Ja.
Till skillnad från fall som vars mammor inte hade fått det här.
Just det.
Eller blivit
en sån liten sak som kan göra så stor skillnad för socialiseringen istället då för att göra imprinting.
Precis, och de sa att det fanns liksom tydligt minskat antal av undvikande eller flyktbeteenden hos fölen vars mammorna hade blivit borstade och handmatade än hos mammor som inte hade upplevt det här.
Och då har man ändå, då har fölet bara sett sin mamma interagerar då med människor.
Mm.
Det har inte varit fölet som har fått handmatas.
Nej. Precis. Så tänk då hur mycket vi kan göra bara genom mamman. Och här har jag faktiskt egen erfarenhet. För vi betäckte ju ett av våra ston, Glida. Och hon är ju den mest känsliga hästen jag någonsin träffat. Och det var väl, vi betäckte ju mest för att det var roligt för vad det nu är 15 år sedan.
Mm.
Och redan då hade jag ju förstått att det bästa du ska göra för att få ett bra föl är att ha en bra mamma.
Mm.
Och hur ska det gå med Glida som då fortfarande kunde vara svårfångad?
Mm.
Och som fortfarande kunde ha liksom svårt med väldigt många grejer.
Mm.
Men tur i oturen, hon var okej med att jag kunde gå och ge henne en hink med mat. Ingen annan.
Mm.
Mamma kunde kanske. Men jag kunde komma till henne, jag kunde klappa på henne och jag kunde ge henne mat ur en hink. Och det betyder ju också att jag då kunde ta hand om Frodi.
Mm.
Och jag är ju så chockad över att Frodi han har aldrig varit rädd för människor.
Nej.
Han har inte fått alls samma grejer som Glida har liksom, för människor. Och då var det, jag red inte på henne under den tiden han var liten. Och jag gjorde inte jättemycket med honom förutom kliade och liksom, sådär. Kliade och lyfte lite på var. Men det är verkligen stor skillnad. Och jag vet ju att Glida själv har en mamma som är väldigt lik henne. De är väldigt lika på alla möjliga sätt. Och mamman var inte hanterad i princip alls under tiden Glider var föll. Så där har det ju nästan bara växt att okej, de gångerna då det var hantering av människor så var det ju stressigt. Då var det bara att verka, få till det fort och så ut igen. Och så träffar man inga människor. De får inte godis ur hink eller ur handen. Så att genetiskt sett så kunde Frodi absolut blivit en sån spännhäst.
Ja.
Men han har inte blivit det.
Nej. Och kanske också för att Glider var i en stabil flock. Där hon trivdes med andra ston som hon trivs väldigt bra med. Ni har en väldigt, väldigt fin flock. Så att hon har ju kunnat varit en väldigt bra mamma. Även när du inte var där.
Ja, absolut.
Så att det var en väldigt trygg miljö. En väldigt fin miljö. Trygg socialt. Social gruppdynamik.
Absolut. Ja, han hade ju 3-4 mostrar. Och en liten stora syster som kunde ta hand om honom om vi tog ut Glider gjorde sådär. Gjorde saker så att avvänjningen blev ju också väldigt odramatisk. För att han hade andra att vara med och det var helt enkelt inte bara Glider som var mamma liksom, som var det viktiga.
Och då har ni verkligen gjort det bästa av situationen där Glider i sig fortfarande inte var helt tam egentligen. Hon var inte helt bekväm med människor.
Hon tyckte inte människor var någonting positivt oftast i alla fall.
Nej. Och ändå har ni lyckats så bra med att fölet i alla fall inte tog det över. Så det är verkligen fint att höra. Så att man behöver inte vara... Ja, det finns saker att göra faktiskt för att bryta det här mönstret av liksom stressade mammor och stressade föl.
Precis, precis. Nej, men så det vi rekommenderar är ju då att, som sagt, se till så att miljön finns för fölet. Så att det är en lugn miljö, bra flock, mamman mår så bra som möjligt. Och se till så att allting är positivt. Alltså gå inte ut och rid på mamman om du vet att mamman tycker inte om att få på sig sadeln. Då är det jättedumt om fölet ser det. Okej, mamma upplever att det är jättestressigt när hon ska få på sig saker på ryggen. Ta med det. Nej, det vill vi inte att fölet ska ta med sig.
Nej.
Så tänk verkligen på vad tycker stoet om, vad tycker fölet om och kan vi göra det trevligt? Vi har ju pratat, det pratade vi faktiskt om i Rädselpodden. Om att hur kan vi göra hovvård trevlig för föl. Ja, men vi kan klia dem samtidigt och se till så att det är... Vi kan göra de här grejerna, vi kan fortfarande ta tempen på dem. Och belöna med lite kli. Och bara att all tid som spenderas med människor innebär massor med kli, trevliga grejer. Ja. Och man lär sig saker, men antingen pedagogiskt och lugnt upplagt, ingen stress.
Med det sagt så kan även det till gå till en överdrift. Har du sett de här fölen som tillåts lägga frambenen upp på axlarna på en människa. Som tillåts att bita tag och leka med kläderna som vi har på oss. Som tillåts bita och jaga människor. Så det här kan ju också gå till en överdrift åt fel håll åt andra hållet. Och då lär sig ju... Och då är det inte, inte så att hästen blir rädd. Men den lär sig... väldigt saker som den inte kommer få göra sen. Och som vi förmodligen kommer vilja bestraffa sen. Och det kan man ju också tänka på. Att skapa en miljö då där detta inte behöver hända.
Exakt.
Det är inte en bra idé att låta ett föl ta upp sina framben på ett axlar. Även om det är ett shettisföl som är hur fluffig och gullig som helst. Det är inte en bra idé.
Nej, det finns viktigare saker att lära den. För det blir ju det. Vi får ju tänka på att det kommer vara liksom historik i den. Vad är det den har gjort med människor? Okej, den har gjort det här och det här. Den har fått på sig grimmor. Man har lyft på hovar. Man har blivit kliad. Man har blivit borstad. Man har blivit ledd. Man har lärt sig att bli ledd. Det är ju viktiga grejer för alla hästar att kunna. Men man måste också ha i huvudet att då, okej, vad gör jag om den till exempel börjar äta på mina kläder? När jag kliar. För det är ändå väldigt naturlig grej för föl att göra. Att svara tillbaka med kli. Så vad ska man göra då, Anne?
Det finns lite olika lösningar där. Antingen så kan vi lära den att så fort den börjar bita tillbaka så slutar jag klia. Att man använder en operant inlärning där. Att vi säger så länge du har bara huvudet någon annanstans och inte på oss. Eller bara gnugga kanske med överläppen så går det bra. Men så fort den börjar använda tänderna så slutar vi klia. Men man skulle också kunna tänka att man ger dem något annat att bita på. Så att skulle jag kunna då, när de börjar bita på mig, kan jag sträcka fram en leksak det kan bita på istället. Och då kan jag fortsätta klia och hästen kan bita i leksaken. Eller kan jag stå så att den inte når mig. Stå längre bak så att den inte kan nå mig.
precis.
Så det finns lite olika saker vi kan göra istället för att bestraffa hästen för det.
Exakt. Jo, här är det också viktigt att titta på. Ser vi att den är väldigt lekfull och vill leka med oss? Ja, men har den andra att leka med i hagen? Det är ju väldigt bra om föl i alla fall har någon jämnårig som den kan leka med.
Ja, att bara gå med mamman kanske inte är så
nej.
Spännande.
Miljön ger oss inte den bra uppväxten som vi behöver vartefter. Och då likadant, det kanske olika timmar på dygnet säger att den har en kompis att leka med. Mm. Men de brukar leka så där efter lunch. Då brukar de leka. Och det är kanske dumt att då ta ut dem och träna dem. När de är brukar leka som mest.
Mm.
Ta ut dem när de är när de har lek. När de är lite mer trötta och lite mer lugna.
Passa på när de ändå ligger och vilar. Och gå dit då och klappa på fölet. Ja, och spendera tid i ett annat typ av känslosystem.
Ja, precis. Och tänk på liksom vilken energinivå vill jag att den ska förknippa med människor. Ska det vara lugn och ro eller ska det vara lekfullt?
Mm.
Och överlag så rekommenderar vi lugn och ro. Verkligen,
ja.
Lugn och ro.
Och vill man leka med sitt föl och tycka att det är kul. Se om man kan skapa en specifik situation. Till exempel ta ut en boll som fölet då kan leka med tillsammans med dig.
Mm.
Och sen när bollen är borta
då är
gör vi inte det längre.
Precis.
Så att man förknippar det till vissa objekt eller vissa stunder men inte hela tiden när som helst.
Precis, precis. Så det är lite tips. Och då är det ju som sagt inte viktigt att det ska göras de första 4 timmarna utan det är snarare viktigt att fölet får en bra relation med sin mamma. Och sen vart efter, eller redan dagen efter såklart kan vi vara där och klia lite, se vad den tycker.
Ja.
Och bara se till att fokus är det ska vara trevligt att vara med människor.
Ja.
Det är absolut det allra viktigaste.
Vi vill verkligen inte skapa någon passiva hästar som inte visar sina känslor.
Precis.
Utan vill ha trygga, stabila hästar med självförtroende.
Mm. Precis. Men då har vi en liten sista bit kvar när det gäller föl. Och det är ju avvänjning.
Just det.
Och där har ju du koll till och med på vad som rekommenderas idag, Anna, eller hur?
Har jag det?
Ja, det har du haft.
Är det 6 månader?
Nej, det har ju traditionen har ju varit 6 månader.
Ja.
Men nu för tiden brukar man faktiskt rekommendera att den går kvar längre om det är möjligt.
Just det.
Och det tycker vi absolut. Och där kan vi också titta på hur ser det oftast ut då i vildflockar eller i stora flockar där hästarna sköter det här själva.
Mm.
Då brukar de vara kvar mycket längre, alltså uppemot ett år.
Ja, eller hur? Fram tills nästa föl kommer nästan.
Ja,
då brukar mammorna stötta bort sina gamla föl.
Precis, precis.
Ja. Och då är det ändå de andra storna då, storfällen, de brukar ändå få vara kvar.
Mm,
och vara liksom stora systrar till nästkommande. Och de tillåts ibland till och med dia fortfarande, trots att nästa föl har kommit.
Mm.
Och hingstföl brukar ofta stötas bort mer än storfällen.
Precis.
De kan ju gå kvar flera år med sina mammor.
Mm, precis. Så just avvänjningen, gör det också så odramatiskt som det bara är möjligt. Alltså kan de gå redan, behöver vi vänja bort dem? Ja, men kan vi se till så att de redan får gå med, om de går i en flock. Och vi vet att okej, den här ska faktiskt säljas om en månad eller två så ska den åka iväg till ett nytt hem. Ja, men kan den få sista månaden gå med hälften av den flocken? Kanske i samma hage och så flyttar man bara på andra hälften eller liksom. Så att den fortfarande har någonting familjärt. Så att den får gå med hästar som den känner. Och framförallt sen om man vill ha unga hästar tillsammans. Jättebra. Men ha gärna några äldre hästar också.
Ja.
Och se till så att det blir så lugnt och odramatiskt som möjligt.
Det bästa vore ju om man hade 2 flockar. Som ändå hästen är van vid. Fölet är van vid. Och att mamman går på ena sidan. Och fölet går på andra sidan. Under några timmar bara först. Och sen släpps de ihop halva dygnet igen. Och så har man kanske halva dygnet efter ett tag. Och så tar man mindre och mindre tid med sin mamma. Men den kan fortfarande komma tillbaka till sin mamma och dia. Och det vore det absolut bästa sättet att göra det på. Mm. Där de fortfarande kan komma nära varandra.
Mm.
Och lite mer om just det här med separation.
Mm.
Och eventuella problem med det kommer vi prata om i avsnittet om sorg.
Mm. Precis, precis. Ja. Precis. Mm. Det var det vi ville ta upp om föl och unghästar. Eller framförallt föl.
Yes.